Det här är en podd från Svenska Yle.
Varför kan den svenska polisen inte stoppa sprängdåden och skjutningarna som plågar Sverige på olika håll och få fast brottslingarna och de som utför det här? Hej Marianne Sundholm i Stockholm.
Hej.
Jag vet att den här frågan inte har något enkelt svar, eller hur?
Nej, det är ju det som så många har frågat sig i flera år här. Det är det som väldigt mycket av de politiska debatterna till slut mynnar ut i. Det är det som oppositionen konstant sätter regeringen mot väggen för här. Det handlar om så jättemånga olika saker, och i grund och botten det som alla upprepar, eller det som polisen och kriminologer upprepar, är att det handlar om folk som är utanför samhället. Alltså det handlar om segregering, det handlar om unga människor som inte ser några andra val än att vända sig till. Ja, eller de fångas upp av andra kriminella.
Vi ska prata om det här, och det här är nyhetspodden från Svenska Yle, och jag heter Karin Götelid. Marianne, du har ju nu då under din tid i Stockholm fått rapportera massor om det här som händer. Polisens liksom stora operation som pågår nu då för att få fast de skyldiga. Den heter Operation Rimfrost. Varför heter den det?
namnet låter ju nog som någonting ur deras. Alltså det är ju så mycket fokus på mord och brott överlag i Sverige, tycker jag också. När man ser på tv, man lyssnar på krimpoddar och så ena och det andra, så Operation Rimfrost och insats Hagelstorm och så vidare låter ju som någonting ur en deckare.
Men,
ja, de vill ha ett slagkraftigt namn förstås. Det de ska göra är, de kallar det för att kraftsamla mot vissa utpekade kriminella miljöer, det vill säga fokusera på det antal, det är liksom en liten andel människor eller kriminella som står för väldigt mycket av de här sprängdåden och skjutningarna, och polisen säger att de har ganska bra koll på vilka kriminella gäng, men också faktiskt helt på individnivå vilka det är fråga om som de kraftsamlar mot, och ska minska på antalet sprängningar och skjutningar och öka på tryggheten i de här områdena.
Men om de vet väldigt väl vilka de är, jag läste här i en intervju med en av de här ledande poliserna, han talar om mellan 30 och 40 det som han kallar våldsdrivande individer. Igen det här lite märkliga svenska polismyndighetsspråket. Men i varje fall, om de vet väldigt bra vilka de är, varför är de så svåra att få tag på?
Nu är det ju det här klassiska, alltså brist på bevis. När någon lämnar en sprängladdning och springer iväg, vad blir det kvar för bevis på att det är den människan som har varit där? Det hade varit mycket tal om. Det har också varit väldigt mycket tal om att det är svårt att få vittnesmål. Folk är rädda att vittna, fast man känner till att det bor människor i samma trapphus som hör till vissa av de här gängen. Så är det liksom att det finns en rädsla att säga, ta kontakt med polisen. Och dessutom de som liksom vet mycket om vad som händer är ju kanske lite, eller de som är inblandade och skulle kunna vara i bästa position att vittna är ju dessutom själva då ofta utanför samhället eller i gråzonen och kanske inte känner det som naturligt att gå till polisen helt enkelt.
Nej, precis. Men hur är det då? Har de nått några resultat då i Operation Rimfrost?
Alltså nu hade ju faktiskt varit gripanden på ett helt annat sätt än vad man har sett på länge. Förra veckan hade de en 3 dagar lång insats i Malmö där det greps eller frihetsberövades 12 personer. De beslagtog 39 vapen. De beslagtog både sprängdeg och narkotika. Gick igenom över 700 fastigheter och 2000 fordon eller något sånt här. Att när de gör, alltså uppenbarligen när de gör de här kraftsamlingarna som de nu kallar dem, så når de resultat eftersom de vet vart de ska rikta dem. Och själva Operation Rimfrost som ju då har pågått sen i höstas då Det var efter att den här 15-åriga pojken blev skjuten och dog i Malmö på, ja. På Möllevången, så har de frihetsberövat, alltså de har omhändertagit hundratals personer och också beslagtagit över 50 vapen, tycker jag det var. Att de har liksom nått resultat på ett annat sätt än tidigare och har sagt att när det har pågått ett halvt år ska de ge någon slags bokslut, så att här framåt våren borde vi få veta mer.
Är det flera sådana här riktade insatser då att vänta, just så här att de verkligen liksom satsar på ett område och försöker liksom finkamma det?
Det är ju nog signalen, och de har sagt från början att det är södra Sverige man riktar resurserna till just nu. Mm. Hur länge det sen pågår vet jag inte, för att samtidigt har ju brotten i just södra Sverige och Malmö, särskilt Malmö, har minskat. Mm. De senaste två åren har sprängdåden och dödsskjutningarna i Malmö minskat. Överlag har det minskat i storstäderna och flyttar mera ut i glesbygden och till andra regioner i Sverige.
Det är mindre, inte mera,
mindre orter. Och framförallt så är det inte mera, Malmö var ju länge den här symbolen för gängkriminaliteten och det här våldet, men så är det inte mera.
Nej, precis. Det var ju en stor sprängning i Norrköping till exempel, som ju är en sån här medelstor stad i Sverige, ja. där det här också hände. Men då på tal om sprängningar, så vad är det just med sprängningar och Sverige? Varför spränger de?
Det polisen har sagt eller upprepar på varje pressträff de har, att det handlar om att skrämma och sända signaler. Mm. Att om man utför ett sprängdåd är man inte ute efter att döda någon, utan att just sända den här signalen. Vill man döda någon så tar man till vapen, och det har vi ju sett flera gånger.
Ja.
Och sen det polisen säger också ofta, att det helt enkelt bara har trappats upp så mycket. Att det är det där rikspolischefen som jag träffade för ett par veckor sedan sa att förr sköt man i benen eller armen och nu skjuter man i huvudet. Mm. Och förr var det mindre sprängladdningar och de blir bara större. Och för att det trappas upp och reaktionerna, det är liksom en våldsspiral och reaktionerna blir liksom värre. Det talas också om att det är yngre och mer oerfarna som dras in i de här dådena och att det kan vara väldigt impulsiva dåd, kanske inte att det kan bli värre än vad det är tänkt från början att det ska bli,
ja,
för
det.
Att det är ogenomtänkt.
Ja, just det. Att de alltså, situationen glider dem ur händerna.
Absolut, och därför också är polisen orolig för att det tidigare sa. Eller ännu i höst när jag lyssnade på de här polisträffarna eller träffar poliser, så talades det väldigt mycket om att människor utomstående inte behöver vara rädda för att våldet riktas inte mot dem. Mm. Och det var också någonting som väldigt många som jag träffade i Malmö sa. Det var någonting som efter ett sprängdåd på Södermalm på hösten när jag träffade folk utanför, alltså som hade vaknat på natten av det här och stod utanför polisavspärrningarna, så sa de också att nej, vi är inte rädda för vi vet att det riktas inte mot oss. Mm. Men det är ju klart att när det blir större sprängladdningar och större del av ett hus som sprängs, så börjar ju folk, det är ju självklart att det påverkar tryggheten i det området. Och kan man ha sitt barn och sova bredvid vid en fönstervägg?
Ja. Ja, precis. Utomstående löper ju alltså då de facto en större risk att drabbas.
Nu där i Norrköping så var det flera som fick lindriga skador, och det handlar ju liksom om glassplitter och så, men ändå.
Du talar om den här svenska polischefen, du träffade ju honom då. Hur resonerar han? Hur var han i det här då jättespeciella läget som den svenska polisen har?
Ja, jag har möjlighet att träffa honom precis efter det här sprängdådet på Östermalm, som ju var ett av de kraftigare ändå. Två trappuppgångar blev skadade. Och han var väldigt upprörd över det allvarliga i situationen. Men samtidigt, för varje fråga jag ställde honom om vad polisen mer behöver, vad behövs det för resurser, vad behövs det för lagstiftning och sådär, så var han liksom nöjd med vad som nu händer. Det här saker och ting, det har skett förändringar i lagstiftning som gör att de kommer lättare åt att övervaka och gripa och så vidare. Det som han däremot flera gånger återkom till var den här, som han kallar, ökande tillväxten, att man måste bryta tillväxten inom kriminaliteten, och med det menar han att komma åt alla de här unga, framförallt pojkar förstås, som dras in i de här kriminella nätverken för att de inte ser någon annan framtid för sig, att det är där deras förebilder finns, det är där deras möjligheter att tjäna pengar finns, det är där framtiden, att han sa en sån här sak, att det är många av att det finns en massa ungdomar som inte ens ser att de kommer att bli äldre än 25-30.
Mm. Ja. Det är ju en oerhört sorglig bild på något vis som målas upp där.
Det är absolut det, och det är ju det är ju också det som gör att det handlar om så mycket mer än de inom de här kriminella nätverken som hämnas på varandra. Mm. Det handlar faktiskt om hela samhället, det handlar om skolorna och segregeringen och om att det finns unga, barn och unga som är liksom utanför.
Men de kriminella nätverk talar vi om då, det som de ju då sysslar med, så det är ju väldigt mycket knarkhandel och sånt förstås, eller hur, som ligger bakom här?
Jo, det är narkotikan kommer de tillbaka till hela tiden, polisen och den här bostaden på Östermalm, eller det här huset på Östermalm där sprängdådet skedde, lär ha varit ett ställe som det delades ut. Enligt Expressen delades ut kokain och cannabis. Så att till alltså välbärgade människor i Stockholm, det är ju inte bara kriminella nu som har en del här, utan det finns en orsak till att det säljs narkotika.
Ja, precis. Knarkhandeln ökar. Det som du har talat om på sistone, eller kommit fram då där, är det att det finns också MC-gäng som åtminstone till delar ligger bakom nu den här våldsvågen. Vad kan du berätta om det?
Polisen ser alltså, eller jämför det med 90-talet när Hells Angels och Bandidos hade uppgörelser med varandra. Nu har vi det nyaste MC-gänget No Surrender från Nederländerna som har startat sin första svenska avdelning 2017. Och det är mellan Bandidos och No Surrender som man ser, eller som flera av de här senaste fallen nu har kopplingar till, liksom uppgörelser mellan dem.
Men är det så att de här MC-gängen på något vis rekryterar eller verkar i de här områdena då, områden där det här stora utanförskapet och den här segregationen finns, eller hur fungerar det?
Så verkar det vara, att det finns förstås inte den här en uppdelning i MC-gäng och andra kriminella, utan det är fråga om, ja, vad ska vi kalla det, samarbete?
Ja.
Men att det liksom, i vissa områden så blandas det väldigt mycket ihop, det är överlappande verksamhet och rekryteringar och kanske jobb som de sköter för varandra och så vidare. Men senaste, alltså nu, helt senaste veckorna har det varit väldigt mycket tal om de här MC-gängen, vilket ändå är ny diskussion, för hittills, åtminstone innan den politiska diskussionen, hade handlat väldigt, väldigt mycket om invandring.
Mm.
Det är det som flera partier fokuserar på och utpekar som orsaken att integrationen inte har fungerat som den borde. Men MC-gängen är ju till stor del, medlemmarna där består ju till största delen av svenskfödda individer.
Ja, så det är alltså, det är betydligt mer komplicerat än att det då enbart handlar om just precis utanförskap.
Absolut.
Ja.
Och han som nu häktades för det här sprängdådet på Östermalm hade kopplingar både till det här MC-gänget Bandidos och ett sånt här, ett nätverk som kallas Bredängsnätverket, som är vad polisen kallar förortsnätverket.
Ja.
Ett kriminellt gäng i Stockholm.
Ja, precis. Så där förenas de två, så att säga. Det här med utanförskapet och den här segregationen i Sverige, jag har ju själv också följt utvecklingen i Sverige under en ganska lång tid av många olika anledningar. Och jag minns när jag jobbade där senast, det är ju faktiskt jättelänge sedan, det var så snart 20 år sedan, så minns jag att jag tänkte då, och jag har nog tänkt det många gånger sedan dess, att på något vis så den här segregationen i Sverige är så mycket större och djupare än jag tror att man i Finland riktigt fattar. För min känsla då och nu var nog den att det så att säga vita eller liksom det svenska etablissemanget på något vis inte hade någon aning om hur det såg ut i förorten. Att det var på något vis så höga osynliga murar. Så lite kan jag nog känna så här att kanske man inte ändå är så förvånad över att man är där. Man är, det är ju lite cyniskt att säga det. Och så, men jag vet inte, vad tänker du?
Nu jag tänker till exempel på den senaste PISA-undersökningen om skolorna som kom nu och hur diskussionen var totalt annorlunda nu än vad den har varit tidigare. För att nu vågar man det diskuterades på ett annat sätt att det faktiskt är skillnad på skolor och skolor. Mm. För när liksom hela svenska skolsystemet fick skulden under de här två gångerna när, eller egentligen var det en gång som resultatet var riktigt i botten, så var det ingen som sa rakt ut att det handlar om att här är väldigt många elever som har svenska som främmande språk. Mm. Man fick inte nämna att det fanns invandrarbarn som drog ner resultatet, vilket nu i den här undersökningen hade de som inte har svenska som modersmål, då räknas bort och då var det inga problem alls längre med Sveriges PISA-resultat. Ja. Och där, det här diskuterades på ett annat sätt nu, att man vågar tala om att det finns ett stort problem med segregering. Ja. Jag tycker att man talar om det på ett annat sätt nu.
Mm, för att det var så länge som det var tabubelagt och då blev det på något vis som om problemen inte skulle existera.
Mm.
Ja, det är ett stort jobb som det svenska samhället och det svenska polisen då har att göra för att komma till roten med allt det här som händer. Marianne, du får fortsätta att följa med och rapportera om det här där i din enda i Stockholm.
Jo,
i Sverige.
Så känns det nog att det är det här man får titta på ännu ganska intensivt den här våren.
Ja. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!